Jag tänkte jag skulle börja med andra Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Där står det om människorna i de sista dagarna. Andra Timoteus 3 och vers 1. Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfrukten, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det här är människorna i de sista dagarna. Och man kan ju tänka att ja, men det är ju alla som inte lärt känna Jesus än. Som stämmer in på det här. Men han som skrev det här, det var Paulus, och han skrev till de kristna, till Timoteus. Han skrev till de kristna och beskrev att så här kommer det vara bland de kristna. Självupptagna, älskar att njuta av grejer istället för att få tag på Guds kraft. Och då kan man ju undra, hur kommer det sig att det blir så här bland oss kristna? I den engelska bibelöversättningen, om man läser på engelska bibeln, så står det så här att times of stress shall come. Det kommer komma tider av stress. Och när vi stressar så händer det någonting i vår hjärna. Det finns en kvinna som heter Kristina Doktare, om någon vill kolla vidare, hur stressen påverkar vår hjärna. Det är någonting som händer med vår hjärna som gör att vi blir kärlekslösa. Det är något som kopplas bort där. Så att det här behöver vi vara uppmärksamma på. Att vi inte stressar för mycket, utan att vi kanske sållar bort. Det finns ju mycket som är viktigt här i livet. Det är viktigt att göra en massa grejer. Det finns många bra saker att man kan ägna sin tid åt. Men så finns det något som är det viktigaste. Och det får vi inte sålla bort. Det som är det viktigaste. Men de andra sakerna som är viktiga kanske vi behöver liksom sätta stopp för. Säga nej till. Så vi inte kommer in i den här stressen. Vi kan jobba mindre. Vi behöver inte ha alla aktiviteter. Vi behöver inte ha alla... Ja, vad det nu är vi gör som gör att vi stressar. Man kan säga nej till det. Stoppa lite. Vi läser vidare Johannes kapitel 13. Och vers 34-35. Då säger Jesus så här till oss. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här är ett bud som Jesus ger till oss, att vi ska älska varandra. Och då när vi älskar varandra så kommer andra människor se att vi är Jesu lärjungar. Hur älskar vi varandra då? Hur visar vi kärlek till varandra? Hur gör vi det? Vi i Sverige är faktiskt ganska dåliga på att visa kärlek praktiskt. Vi är ganska sådär, ja, men vi sköter vårt egna. Man vill inte tränga sig på. Man kanske stör, tror man. Eller vad ska de tycka och tänka om jag kommer med det här eller gör det här. Alltså vi lever väldigt mycket i våra egna hushåll. Och för oss själva. I andra kulturer är det helt annorlunda. Där är man vana vid att vara tillsammans. Jag brukar åka till Indien ibland och där bor man ju tillsammans. Där är man ju tillsammans med mängder av människor hela tiden. Det är ju nästan, det finns ju ingen som är själv någonstans. Man kan inte vara själv någonstans där, för det finns människor överallt. Man är tillsammans hela tiden. Man hjälper varandra, man delar allt, man är generös, man fixar åt varandra. Och vi lever inte så, så vi behöver ju lära oss av andra människor hur man gör att visa kärlek mer praktiskt. Om vi läser första Korinthierbrevet 13, som handlar om kärlek. Och man kan ju tänka att det bara handlar om kärlek mellan en man och en kvinna. Men det här handlar ju mellan oss människor i alla relationer. Och om vi tar vers 4-7 där, så står det om kärleken är tålig och mild. Om du då sätter in ditt eget namn där istället för kärleken, och sätter in ditt namn, och så tänker du att så här ser Jesus på dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Och med hans ögon, när du ser, han ser dig bara som god, att du är tålig och mild. Om jag sätter in mitt namn, men du sätter in ditt namn. Sofia är tålig och mild. Sofia avundas inte. Hon skryter inte. Hon är inte uppblåst. Hon uppför sig inte illa. Hon söker inte sitt. Hon brusar inte upp. Hon tillräknar inte det onda. Hon glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Hon fördrar allting. Hon tror allting. Hon hoppas allting. Och hon uthärdar allting. Så ser Jesus på dig. När han ser på dig, så bara är han uppfylld av sin kärlek till dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Han ser bara goda saker hos dig. Bara hur underbar du är. Han ser ingenting utav något negativt eller något dåligt. Han ser inte det. Han bara ser sin kärlek till dig. För han älskar dig så otroligt mycket. Och när man läser det och ser liksom, då gör det någonting med en på insidan. När man ser hur Jesus kärlek är mot mig. Då blir jag glad, då blir jag uppmuntrad, jag blir upplyft. Tänk att han älskar mig så mycket. Tänk att han har sån kärlek till mig. Det är enormt. Och när jag får uppleva den kärleken dagligen, då gör det någonting med mig. Och då vill jag vara med och ge den kärleken vidare till andra människor som behöver den. Det finns så många människor som behöver uppleva Jesu kärlek i sitt liv. Så ta de här bibelordna och mata dig med de bibelordna. Sätt in ditt namn och bara liksom ta in utav Jesu kärlek till dig dagligen. För vi behöver fylla på utav Guds kärlek dagligen för att ha över, så vi kan ge till människor som behöver. Och människor behöver kärlek. Människor längtar efter kärlek. Människor saknar kärlek i sina liv och behöver verkligen få uppleva Jesu kärlek. I Johannes 15, om vi tar Johannes 15 och 17, då säger Jesus en befallning till oss. Det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det är inte bara om ifall att ni har kanske kärlek, då ska ni älska. Nej, det är en befallning. Vi ska älska varandra. I första Johannes 4 och vers 10-11 står det så här. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud och i att han älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Och i vers 18 så står det så att rädsla finns inte i kärleken. Och den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara rädd för Gud. För det finns ingenting att vara rädd för i kärleken finns ingen rädsla. Du behöver inte vara rädd för något straff. Att Gud ska straffa dig för att du gör någonting som kanske inte är så bra. Du behöver inte vara rädd för att nu kommer domen, nu kommer straffet. Nej, för rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Han bara älskar dig så mycket. Då går vi vidare till andra Mosebok. Och kapitel 4. Och då är det ett ganska långt stycke här. Så ta fram din bibel så du kan hänga med. Det är lättare. Mose får makt att göra under, är överskriften. Mose svarade: men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord, säger Herren, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom: vad är det du har i handen? Han svarade: en stav. Han sa: kasta den på marken. När han då kastade den på marken så förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose: räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep ormen, och den förvandlades åter till en stav i hans hand. Herren sa: genom detta ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Herren sa ytterligare till honom: stig in handen i barmen. Han gjorde så, och när han drog ut handen, se, då var den vit som snö av spetälska. Sedan sa Gud: stick tillbaka handen i barmen. Mose gjorde så, och när han drog ut den igen, se, då var den på nytt som hans övriga kropp. Och Herren sa: om de inte tror det eller ger akt på det första tecknet, så måste de tro på det andra tecknet. Men om de inte ens tror på dessa två tecken eller lyssnar till mina ord, tag då en av Nilens vatten och häll ut på det torra marken. Vattnet som du har tagit ur floden ska då förvandlas till blod på torra marken. Då sa Mose till Herren: men Herre, jag är ju ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Hur många känner inte igen sig i det? Att vi är lite tröga. Herren sa till honom: vem har givit människan munnen, och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu! Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Moses sa: Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Då upptändes Herrens vrede mot Mose, och han sa: har du inte en bror, Aaron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se, han är på väg för att möta dig. Och när han får se det ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun. Och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som en mun för dig. Och du ska vara som Gud för honom. Du ska ta den här staven i handen. Och med den ska du göra dina tecken. Gud frågade Mose: vad har du i din hand? Ja, han har en enkel stav. Och med den enkla staven, hans redskap, liksom det han jobbade med det fick han vara med och se under och tecken. Och vara ett Guds redskap. Det han hade, han tog det han hade. Han hade en enkel stav och han använde den och tog den. Och vad har du i din hand? Vad har du fått för gåvor? Vad är du bra på? Vad kan du? Vad har du för materiella grejer? Jag har en husvagn. Och för nu i våras så träffade jag en pastorskollega. Och så började vi prata lite. Så frågade jag honom: vad brukar ni åka någonstans på semester? Nej, vi har inte kunnat åka på semester. För jag har ju läst i pastor flera år här nu. Och vi har inte haft några pengar, så vi har inte kunnat åka någonstans. Och så efter när jag kom hem så tänkte jag på det. Ja, men jag har ju en husvagn som står på Öland. Jag kan ju låna ut min husvagn till dem som kommer iväg med familjen. Jag frågar honom: skulle ni vilja åka till Öland en vecka och låna vår husvagn? Den är ledig den och den veckan. Ja, det är precis den veckan som vi skulle kunna åka. För jag ska jobba hela sommaren. Men vi är lediga den veckan. Så vi skulle kunna åka den veckan. De fick åka till Öland en vecka på semester, den här veckan som har varit precis nu. Strålande sol, och få njuta hela familjen på en härlig semester. och få uppleva Guds kärlek och Guds och härlig avkoppling innan allt drar igång med jobb hela sommaren för dem. Guds omsorg om den här familjen. Vad hade jag? Jo, jag hade en husvagn. Vad har du för någonting? Du kanske har en bil. Har man ingen bil så är det jättekul att få låna en bil någon gång. Och få åka på någon rolig utflykt. Eller handla bilen och lägga in i bilen så man slipper konka på allt. Eller vad har du? Ett hus eller en lägenhet eller kläder som du kan låna ut. Det finns så mycket av det som vi har i våra händer, i våra hem som vi kan vara med och välsigna andra med. Jag ringde till en kompis och frågade, kan jag få låna en klänning? Jag skulle ha avslutning på skolan. Får jag låna en klänning av dig? Fick låna en klänning av en kompis? Alltså vi kan låna varandra, hjälpa varandra på många olika sätt. Jag pratade också då med en annan kollega när jag jobbar på skolan som är från ett annat land. Och så frågade jag henne liksom lite, hur brukar du göra? Vad ska du göra sommar? Nej, vi ska vara hemma. Då hon har bott i Sverige 16 år. Har aldrig kunnat åka på en semester. Hon har varit på Öland en gång, men det var ju inom skolan. Men hon har aldrig kunnat åka på semester med sin familj. Jag sa till henne också, jag har en husvagn. Du kan få låna den en vecka. Så kan du få åka på semester med själv eller om du vill ta med din familj. Tack, det vill jag jättegärna göra. Och så kan man vara med och välsigna liksom. På det man har. Eller om man är väldigt duktig på någonting. Vi satt också några kollegor och snackade lite. Så var det en som sa att jag skulle vilja behöva hjälp med att någon hjälpte mig att inreda min altan. Göra lite mysigt, få till det här mysigt. Och så var det en annan kollega som var duktig på det där. Så jag sa, men det kan väl du göra? Nej, det var inte hon. Det nappade inte hon på. Det var inte hon sugen på. Och så tänkte jag på det sen när jag kom hem. Och så sa jag, men jag har ju en kompis som är jätteduktig på det här med inredning. Jag frågade henne, kan vi åka till min kollega och vi inreder hennes altan? Vi hjälper henne lite. Ja visst, det gör vi, vad kul. Så jag kommer dagen efter och berättar för min kollega, du, vi kan komma och hjälpa dig att inreda. Den här kollegan, hon bara, Sofia, du är bara för fin. Nu vill inte jag skryta att oj, oj, oj. Jag vill bara berätta för dig exempel vad du kan göra. Sofia, du är bara för fin. Att du vill komma hem till mig och hjälpa mig och inreda min altan. Alltså, ja, det var helt otroligt. Alltså, vi är inte vana vid att någon sträcker ut sin hand och gör det här lite extra. Och det är ju så enkelt, för den som är duktig med inredning är det ju bara kul. Och det krävs ju inte så mycket, men det är ju så kul att få med de här grejerna i vardagen. Och få liksom visa Jesu kärlek på det sättet också. Och det som är grunden, det är ju att vi själva fyller oss med Jesu kärlek och kan ge den vidare till andra när vi ska tjäna andra människor. Tala ut varje dag. Jag är Guds älskade barn. Jag är Guds älskade dotter. När jag säger det så gör det någonting med en. Jag är inte vem som helst. Jag är ingen liksom. Jag är Guds älskade barn. Jag är Guds älskade dotter. Då agerar jag också utifrån det. Att det blir en helt annan hållning. Det blir en helt annan liksom. Vi beter oss på ett helt annat sätt när jag är liksom, jag är Guds älskade barn. Jag är inte vem som helst. Jag är Guds älskade barn. Och ofta så spenderar vi ju väldigt mycket pengar på oss själva. På oss själva. Vi köper kläder, vi har nöjesgrejen och vi är till huset och till bilen och till vad det nu är. Vi köper väldigt mycket grejer, spenderar väldigt mycket pengar på oss själva. Men har vi Jesu kärlek så kan vi med och välsigna andra. Använda våra pengar till att välsigna andra. Jag skulle gå på massage en gång. Och den här personen skulle ge mig massage. Och den här personen var kristen. Eller är kristen. Och hon hade lovsång på i bakgrunden. Och jag bara när jag kom in i rummet så bara kände jag Guds atmosfär. Och så började hon massera mig. Och då när hon masserar mig så började jag storgråta. För Guds heliga ande bara kom till mig där. Jag bara kände Guds kärlek. Så jag bara storgråta, jag bara grät och grät. Och hon masserar mig och jag förstod att nu ber ju hon för mig. Hon ber ju för mig nu när jag ligger här och har massage. Och jag fick ett sånt starkt gudsmöte. Och sen efteråt sen säger hon: Sofia, det här är betalt redan. Det här är redan betalt. Du får bara ta emot. Den stunden, då kände jag mig, alltså jag fick en dos av Jesu kärlek till mig. Där jag kände bara, jag är hans älskade dotter. Och han bara öste sin kärlek till mig. Det var ett sånt möte med Gud. Så det var helt enormt. Det kom ett helande i min själ där och då. Det jag fick vara med om. Det var så starkt och det var så mäktigt. Men den personen, hon använde sina gåvor där hon hade fått i sin hand. Till att massera och till att betjäna människor på det sättet. Att få en skön stund men också liksom få ett möte med Gud. Och vad är det du har i din hand? Vad har du i din hand som du kan vara med och låta människor få uppleva det här gudomliga mötet med Gud i din vardag? Där du ändå är, där du ändå möter någon människa när du går till jobbet eller går och handlar eller går ut och går med hunden eller vad du gör. När du behöver liksom inte anstränga dig att nu ska det vara så jobbigt, utan när du bara möter någon på vägen. Vad har du i din hand då? Vad kan du erbjuda? Vad kan du göra? Och då kommer undret. Det är Gud som gör undret där med då. Mose hade bara sin stav. Men han använde den. Och då fick han vara med miraklerna. Han fick vara med om stora mirakel. Ibland, och också, ibland kan man tänka att jag är själv som han sa Mose här med. Jag kan inte tala, jag kan inte det. Men ta med dig en kompis. Ta med dig en kompis. Ibland är det ju svårt, tråkigt att gå själv. Men ta med dig en kompis och gör något. Så blir det lite roligare. Och kärlek, det förstår alla människor. Även om du inte kan prata, om det kommer en invandrare från ett annat land. Och du inte kan ett ord, liksom kan prata med dem. Men kärleken, det kan en människa förstå även om du inte kan prata med dem. Jag brukar ju åka till Indien ibland och då det är det många där som jag aldrig kan prata med. Men ett leende, man köper en glass. Alltså man kan visa kärlek utan att man ens kan prata med varandra. Så kärlekens språk förstår alla. Man kan visa kärlek genom ord. Till exempel, men oj, igår var den som sa till mig: åh vad du är fin i dina solglasögon. Och jag blev jätteglad. Jag bara, åh tack för att du säger det. Jag blev jätteuppmuntrad. Så man kan ju bara säga, det är ju enkelt att bara säga en komplimang till någon. En uppmuntran, vad fin du är, eller vad bra ni sjöng. Vad underbart det var när ni sjöng. Man blir glad av det. Kärlek genom materiella gåvor. Jag fick 2 säckar med kläder av en kompis. Hon hade rensat ur sin garderob. Och så fick jag 2 säckar med kläder till mig. Och jag tog det som passade till mig. Och så tänkte jag, vem ska jag välsigna nu? Och det var ju så mycket kläder så jag kunde ju välsigna jättemånga. Och jag tänkte ut några kompisar, den kanske passar den och den kanske passar den. Men så tror jag det var den heliga ande som bara sa: ring till henne och fråga om inte hon vill ha några kläder. Och jag tänkte att jag tänkte att de kläderna passar nog inte till henne, tänkte jag. Men jag skrev och frågade, skulle du vilja komma förbi och kolla på lite kläder? Hon kommer förbi och tittar och hittade jättemycket kläder som hon kunde ha. Sen skriver hon till mig sen efteråt: vet du vad Sofia, jag har bara haft 4 klädesplagg som jag har alternerat med under det här året. Så att när jag fick alla de här kläderna, det kändes som en välsignelse. Tack för de här kläderna. Det var ju bara Gud som liksom ledde mig till att jag skulle ge till henne. Men vilken uppmuntran för henne att Gud såg henne. Hon har bara 4 klädesplagg att alternera med. Och nu behövde hon lite mer. Och så fick hon mer. Man blir ju uppmuntrad själv liksom, att man får vara med och välsigna någon annan på det sättet. Och kärlek genom tankar. Vad tänker du på? Vad tänker du om de andra kristna här i stan? Tänker du att ja, men de är ju sti och så, och de gör ju så konstigt, och de är ju inte som vi? Och Eller tänker du positiva saker om dina syskon? Alltså mer de andra här i stan? Eller dina medmänniskor, eller dina grannar? De är ju så konstiga, de där grannarna. Eller de där invandrarna. Vad tänker du? För det påverkar vad du tänker. Tänker du en massa att ja, men de är så stimmiga och jobbiga och de är ju tråkiga? Eller när du möter dem så påverkar det vad du har tänkt. Tänker du en massa negativt och massa människor så kommer du inte bemötas jättepositivt när du ser dem. Så man kan bemöta kärlek genom att tänka positivt om andra människor. Och kärleken är villig att anpassa sig. I församlingen till exempel, det finns så många olika viljor och åsikter och tycken och smak. Och man tycker att det är inte bra och det är bra och så vill jag ha det på mitt sätt. Och den sången vill jag ha för den tycker jag om, och den sången tycker jag inte om och den är ju så dålig. Vet du behöver inte alltid vara på ditt sätt. Det behöver inte alltid vara som du tycker. För har du kärlek så har du överseende med väldigt mycket och tycker okej, om de andra tycker att det här är jättebra, då kör vi på det. Det behöver inte vara som du tycker. Och har du kärlek så är du generös. Åt alla håll. Kärleken är tålig och mild. Den är uthållig och klaga inte, även om det är struligt och jobbigt. Det är lätt att man ger upp och tycker att ja, men det är så strul. Jag tycker ofta, vill man göra något för Gud så är det ofta mycket strul. Det strular väldigt mycket. Alltså när vi ska åka till exempel, när vi åker till Indien, nu har vi inte gjort det nu på ett tag, men när vi åkte till Indien 1 eller 2 gånger per år, alltså det finns ju ingenting som strular så mycket som när vi ska göra en resa. Det strular på alla sätt man kan tänka sig. Man kan tänka, men hur hela världen går det till med allt strul? Det strular hela tiden. Och då kan man ju tänka, nej, det är nog inte Guds vilja. Och så struntar man i det, så lägger man ner. Eller så kan man tänka, jo, nu är det verkligen Guds vilja, för det här är så viktigt. Och nu vill fienden stoppa oss med det här strulet. Och att man inte ger upp då, utan man bara liksom, kärleken driver till att vi ska hjälpa de här människorna. Även om det strular hela tiden så ska vi inte ge upp. Och att ha tid för andra människor. En del människor kan ju säga samma sak 10 gånger eller 4 gånger. Man bara, jag har hört det där nu. Att har man kärlek så kan man kan lyssna en gång till. Man har tålamod och vänlighet. Och kanske med för sina föräldrar liksom, när de bara blir gamla så tänker man, du har redan sagt det där en gång innan idag. Och så bara, ja, men har man tålamod och vänlighet. Kärleken avundas inte på någon annans utseende eller någon annans ägodelar eller någon annans gåvor och talanger eller någon annans arbete. Vi behöver inte vara avundsjuka för att någon dag de lyckas med sitt företag, utan man bara, vad roligt att det går bra för ditt företag. Vad kul att du lyckas. Vad roligt. Och vad roligt att det går bra i den församlingen. Vad underbart att ni får döpa jättemånga människor. Även om inte man får göra det själv. Så bara, man gläds åt andra. Och liksom, tänk vad hon får vara med om då. Tänk vad hon får göra då. Och, nej men, gläds med dem som det liksom, som du kanske egentligen helt avundsjuk för. Du skulle själv vilja vara med om det, men du är inte med om det. Men var glad för dem som är med om det. Och inte vara liksom sur. Kärleken är inte stolt och skrytsam. När man är stolt, då pratar man väldigt mycket om sig själv. Man pratar om sig själv. Man är inte ett dugg intresserad av att lyssna på någon annan. Utan man vill bara prata och vara centrum själv och prata. Och liksom. Men har man kärlek så behöver man inte liksom berätta hela tiden och vara centrum själv. Utan man kan lyssna på någon annan. Låta någon annan få prata också. Kärlek är andlig krigföring. Vet du, när vi kommer med kärlek, då kommer Gud med sin kraft. Det är så kraftfullt så det förändrar människor. Det är så viktigt att vi har kärlek till varandra, att vi inte tappar kärleken. Det är det viktigaste vi behöver ha. Kärleken uppför sig inte illa. Till exempel att man är jättetrevlig här liksom i kyrkan, men sen så när man är på och handlar så bara tränger man sig liksom och ruffar åt och är jätteotrevlig och har ett jätteotrevligt beteende. Man bara, och så hör man, är inte de kristna? Jo, ja, men de beter sig så illa. Det är inget roligt vittnesbörd att höra när man liksom hör hur folk beter sig utanför kyrkan. Eller att man inte säger tack när man får någonting. Eller att man skräpar ner. Om man är på badplatsen så bara skräpar man ner. Eller man avbryter om det är någon annan som talar. Bara prata själv. Det är inget trevligt sätt. Så ska vi inte vara. Vi ska uppföra oss väl. Kärleken söker inte sitt. Och var snabb med att förlåta. Tänk inte på allt dumt som folk säger. Alltså vi säger dumma saker ibland. Och vi sårar varandra och vi... Ja, man blir ledsen. Men var snabb med att förlåta. Tänk liksom inte grunna på det för mycket utan bara... Jag förlåter och så hon menar nog inte så illa som det lät. Och så att man släpper det. Och går vidare. För kärleken tror alltid det bästa. Att man tänker att ja, men hon hade kanske en dålig dag. Eller att man tänker det bästa om varje människa. Att inte man tror att ja, men vad är det för baktanke nu liksom, när hon säger det där. Eller att man, vad dum hon är. Liksom. Att man istället vänder på det att ja, men det blev fel eller hon sa fel. Att man tror det bästa om varandra människa. Och kärleken gläder sig inte över omoral. Orättvisor. Man gör något när man ser att någon lider. Om någon människa lider så gör man någonting. Istället för att bara ha. Hon är ute och syndar. Hon gör massa dåliga saker. Det får man ju skylla sig själv. Att hon gör så mycket dumma saker. Det är ju naturligt. Nej, utan att man bara, Jesus... Vad kan jag göra för att hjälpa henne, dra henne upp ifrån den här gropen? Liksom. Och bara, hon är på väg ut genom ett stup. Vad kan jag göra för att hjälpa den där människan? Hon är på väg åt fel håll. Vad ska jag göra för att kunna hindra att hon fortsätter på den vägen? Att vi har den här kärleken till människor när de gör felaktiga val och beslut. Bara, hur ska jag kunna visa din kärlek, Jesus? Heligande, hjälp mig så jag kan... Liksom, leda henne på rätt väg igen. Och att vi inte bara liksom gott oss eller glädjas åt det. Ja, nu har hon varit med honom. Nu är hon otrogen. Du. Och så blir det skvaller. Eller... Nej, utan vi bara känner Jesus, hjälp. Hjälp, hur gör vi för att kunna hjälpa och rädda? Kärleken är så viktig att vi har i våra församlingar. Och när det finns kärlek i en församling, det finns inget starkare. När en församling är fylld av kärlek, när den fungerar som den ska och sprider Guds godhet och kärlek, då läks såren. Då läks våra sår. Vi blir förvandlade. Och på alla områden, om någon ska sjunga för första gången eller göra någonting och man känner att jag vågar inte. Men har man en kärleksfull församling som bara, vi bara stöttar dig. Blir det fel? Sjunger du fel? Det gör ingenting. Vi backar upp dig i alla fall. Att man känner liksom att man bara är omfamnad av kärlek runt omkring en. Då vågar man liksom testa saker som man kanske aldrig har gjort förut. Men känner man att jaha, hon sjöng fel eller hon sjöng falskt. Alltså då vågar man ju liksom inte vidare utvecklas i sina gåvor. Men när man omringar av människor med kärlek så bara, ja men det blev kanske inte fel en gång, men nu släpper vi det och så går vi vidare. Och så hjälper vi människor att växa i sina gåvor och i sin i kärlek. Jag har en vän som är från Thailand och vi fick be med henne till frälsning. Det var när jag bodde i Arjeplog. Så blev hon sjuk. Och vi sa bara, vi ska be för dig. Vi ber för dig. Hon var ensamstående och hade en flicka. Ja, men vi ber för dig. Hon var jättesjuk, hon var sjuk en vecka. Och vi bara, vi ber för dig. Och så blev hon frisk. Och så säger hon det. Ja, men Sofia, jag behövde inte att ni bad för mig. Eller kanske hon behövde, men jag behövde att någon kom och handlade. Hjälpte mig att handla. Jag behövde någon som kom och hjälpte mig med flickan. Jag behövde någon som hjälpte mig att laga mat. Jag behövde någon som hjälpte mig med disken. Med städningen. Det behövde jag. Och jag bara skämdes. Jag bara skämdes. Vi har bara sagt, Gud välsigne dig, vi ber för dig. Fast hon behövde praktisk hjälp. Hon behövde någon som var med och hjälpte henne. Hon var sjuk, hon hade ett barn att ta hand om. Så blev jag sjuk. Så kommer hon och en annan kompis från Liberia. Kommer de, då har de köpt hem pizza. Ett halstabletter. Huvudvärkstabletter och allt möjligt. Och bara, kommer de att bara betjäna mig? Och likadant där. När jag var sjuk och när de kom med allt det här så kände jag bara en dos av kärlek. När de kom med detta. Och det, hon lärde mig det. Att kärlek handlar inte bara om att Gud vi singer dig, vi ber för dig, vi syns på söndag. Det handlar om något mer. Det handlar om att faktiskt resa sig upp och gå ur sin bekvämlighet. Det är ju lätt att sitta i kyrkan på söndagen och be lite. Och sen på veckan så lever vi hejsan hoppsan och gör vad vi vill. Då krävs lite mer. Att vi sträcker ut vår hand, vår plånbok. Och börjar hjälpa och visa kärlek för människor. För det är det som den här världen behöver. Människor mår dåligt. Människor har det tufft. Människor behöver bli förvandlade av Jesu kärlek. Nu ska vi ta och be. Och låt den helige ande bara visa dig. Vad har du i din hand? Vad kan du göra? Kommer du inte på någonting? Du kan ju tycka, men jag kommer inte på någonting. Helige ande, jag kan hjälpa dig att komma på idéer. Vad du kan göra. Du har fått mycket. Som Gud vill använda dig i. Och kanske du lyssnar som är mitt i ett behov att få uppleva Guds kärlek. Vet du, Jesus älskar dig så mycket. Det finns ingen som älskar dig så mycket så som Jesus gör. Han var beredd att dö för dig. Han dog för dig. Han tog liksom allt på sig på korset. För att han älskar dig så mycket. För att du skulle kunna få möta Gud. Han som har skapat dig. Han som älskar dig. Som har gett ditt liv en mening. Eller som ger ditt liv en mening. Och som vill ha en relation med dig. Som vill vara din bästa vän. Som vill vara nära dig varje dag. Och han vet vad du går igenom. Han vet hur du har det. Han vet precis allt. Och han kan också hjälpa dig. Att bli fri från allt det som du går igenom just nu. Som du kämpar med. Som du plågas utav. Han kan hjälpa dig. Så att du blir fri. Det finns ingenting som inte Jesus kan hjälpa dig med. Det finns ingenting som är för stort. Så att inte du skulle kunna få bli fri. Det finns ingenting här på jorden som du skulle inte kunna bli fri ifrån. Även om du tycker att du sitter i det mörkaste djupet. Och det finns inget hopp. Det finns ingenting kvar här nu som är värt att leva för. För det är så mörkt. Men Jesus, han är ljuset och han kan ge ditt liv en helt ny mening och ett helt nytt situation där du sitter. Och Jesus kan möta mig där du sitter just nu, så kan Jesus möta med dig. Och jag ska be en bön och du kan be efter och så kan du ta emot Jesus i ditt hjärta. Då blir man frälst, heter det, när man tar emot Jesus och säger att jag tror på dig Jesus, jag vill följa dig. Jag vill att du ska bli min herre, jag vill följa dig. Då kan du ta emot Jesus i ditt hjärta. Och så kan du få bli frälst. Ett Guds barn. Jag tackar dig Jesus. Tack att du älskar mig. Tack att du har dött för mig. Tack att du kan ge mitt liv en mening. Tack att du kan förändra allt. Jag lämnar nu allt till dig. Jag lämnar mina bekymmer till dig. Jag lämnar min sorg. Jag lämnar min smärta. Jag lämnar min depression. Jag lämnar min anorexia. Jag lämnar min skuld och min skam. Jag lämnar min sjukdom. Jag lämnar allt som tynger mig så till dig Jesus. Och tack att du kan komma med din frid. Nu ber jag helige ande att du kommer med din frid till alla som lyssnar. Kom helige ande och möt med alla som behöver frid och få uppleva din närvaro. Helige ande, jag ber att du ska komma närvarande till alla just nu. Så att de får uppleva att du är en verklig Gud, att du är på riktigt, att du lever. Och helige ande, jag bara ber att du kommer och visa oss nu var och en här. Och alla som sitter hemma. Vad de har i sina händer. Hjälp dem att kunna se vad de har. Om de har en cykel eller om de har en bullpåse. Eller en 20 som kan köpa en glass till ett barn. Eller vad det är man har. Herre, visa nu om det är någon person som du vill att vi ska gå till den här veckan. Vad kan vi göra för något för någon den här veckan? Helige ande, visa oss vem vi ska kunna gå till. Herre, jag ber också att all rädsla ska försvinna. Rädsla för vad människor ska tycka och tänka om oss om vi kommer. Rädsla för att misslyckas. Rädsla för att vara för på eller för närgången eller klampa någon på tårna. Att all rädsla bara får försvinna och att kärleken får driva oss så starkt att kunna hjälpa någon. Att göra någon, att sträcka ut våra händer till någon som behöver. Herre, och hjälp oss också att vi blir fria från det här begäret. Penningbegäret. Hjälp oss att vi blir lösta ifrån det. Att vi inte älskar att se när aktierna stiger. Att vi älskar att kontot på banken stiger. Utan att vi är helt fria och lösta från det. Och kan hjälpa människor med våra pengar och ägodelar till att människor ska få höra om Jesus och bli förvandlade. Lös oss ifrån det. Låt oss inte vara som de här människorna som Paulus skrev om i Timoteus. Att vi älskar liksom nöjen, att vi älskar njutning mer än dig Gud. Herre, jag ber att vi ska vara annorlunda. Låt oss vara annorlunda. Där vi är tacksamma för vad vi har. Att vi är nöjda med det vi har. Och att vi använder pengarna till att hjälpa människor. Herre, hjälp oss med det. Lös oss ifrån det. Lös oss ifrån det. Så att vi lever för dig, som vi sjöng i sången också. Att vi är nöjda bara med dig. Har vi dig så har vi allt vi behöver. Vi är nöjda. Vi är tillfredsställda i vår själ. Med att vi bara får vara med Jesus. Får känna hans närvaro och känna hans kärlek i våra liv idag. Tack Jesus.